Du lyssnar på Kärlekens pris av Nicola T. James i översättning av Helena Prytz, uppläst av mig, Kallin Örvall Delmar. Kapitel 1. Vad för slags man slår sin fru? Ingen. Ingen man slår en kvinna. Men du är ingen man, eller hur? Bara en mobbare. Så är det. Kalla dig själv man, va? Och slår min jänta. Kom igen då, slå mig. Så ser vi om jag tillåter det. Kom an. Det var min mormors hela röst. Hennes Lancashire-dialekt blev mer och mer utpräglad ju mer upprörd hon blev. I bakgrunden snyftade min mamma och bad matt om ursäkt för vilket inbillat brott det nu var som hade orsakat min far att slå henne. Min pappa ropade anklagelser full och stridslysten. Jag satt tätt in till min storebror i trappan. Vi borde sova men hade krupit ut för att lyssna. Den här scenen eller liknande sådana spelades upp många gånger under min uppväxt. Oljudet och våldet fick ängslan att knyta sig i magen på mig oavsett hur många gånger de inträffade. Jag växte upp i en livlig liten marknadsort på landsbygden. Jag har ljusa minnen av den som barn, särskilt när det var marknadsdag. Det var väldigt spännande med frukt och grönsaksstånd, de otaliga olika dofterna, liv och rörelse och människor som målmedvetet gick omkring och alltid var glada. Jag föddes i slutet av 1940-talet när landet försökte hantera andra världskrigets följder. Mina föräldrar hade haft en typisk krigstidsromans och hade inte känt varann länge när de gifte sig. Eftersom min far skickades utomlands nästan genast fick de aldrig riktigt chansen att njuta av äktenskapet, utan min mor fortsatte att bo hemma hos sina föräldrar så länge kriget pågick. Min far, en lång och stilig man, kom från en stor familj. Han var ett av 13 barn och hade haft en tuff uppväxt och kunde försvara sig i slagsmål. Trots detta var han ganska intelligent och hade kommit in på läroverk. Fast han kunde inte börja där eftersom hans föräldrar inte hade råd med skoluniformen. Jag tror inte att han och hans syskon hade skor på sig så ofta. Min farfar var tydligen alkoholist, så man kan ju lista ut vart familjens begränsade inkomst tog vägen. Min mor, som var smärt och mycket vacker, var ensam barn och definitivt en flicka som aldrig blev vuxen. Jag menar inte att hon var bortskämd. Hon hade också haft en svår uppväxt på många sätt. Hennes mor, min mormor, var en dominant kvinna som det inte var lätt att leva med. Hon tyckte om att dricka och brukade lämna sin 10-åriga dotter på bio medan hon själv gick till puben. Sen glömde hon totalt bort att hämta henne. Många kvällar fick min mamma vänta utanför bion tills klockan var efter 10 på kvällen. Hon visste att hennes föräldrars äktenskap var stormigt och vid ett tillfälle hade de affärer båda två. Men medan min pappas uppväxt gjort honom tuff resulterade min mammas uppväxt i att hon var oförmögen att axla vuxet ansvar. Efter kriget började min far arbeta med att måla bussar, men sen insjuknade han i en ovanlig muskelsjukdom och kunde inte arbeta på ganska länge. Med 2 barn att försörja, min storebror Harry och mig, var det svårt för mina föräldrar att få ekonomin att gå ihop. Fram tills jag var 4,5 år bestod vårt hem av en hopmonterad barack i ett före detta flyktingläger från kriget. Mina starkaste minnen av lägret var utedassen och den hemska stanken som omgav dem. Min pappa hade en emaljhink som man brukade kissa i där hemma på dagarna för att han annars, eftersom han var hemma med barnen, tvingades gå ut i kylan och regnet och ta oss med sig. Han brukade sjunga I'm forever blowing bubbles för att dölja ljudet. En sång som jag för alltid förknippar med honom. Min mamma var tvungen att plocka potatis och vi väntade på att hon skulle komma hem med sin beskärda del potatis och några slantar så att vi kunde få mackor med pommes frites på. Än idag älskar jag dem. Pappa brukade skrika åt mig för att jag grät av hunger och magen kurrade. Han tyckte nog att det var jättehemskt och visste inte vad han skulle göra för att trösta mig. Vi hade ingen mat förrän potatissamlaren kom hem. När jag var 4,5 år flyttade vi till ett nytt hus som låg i ett kommunalt bostadsområde. Nu hade vi ett riktigt badrum och toalett inomhus och allting doftade så fräscht, rent och nytt. Trädgårdarna på baksidan var fortfarande åkermark och bestod bara av jord, en hög betongstolpar och några rullar ståltråd som låg mitt på vår jordplätt.